Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fortsätter den här lektionen i boken Fiqh al-Asma al-Husna, en förståelse av Allahs vackraste namn, skriven av Sheikh Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Det namnet vi ska börja med att ta upp idag är Allah Azzurras namn As-Samad. As-Samad är ett namn som har nämnts en gång i Koranen. Och det är i vilken sura? Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas, så säger Allah Azzurras Qul hu Allahu ahad, Allahu samad. Och det här namnet är ett av de namnen som tyder på flera saker, flera attribut och flera egenskaper till Allah subhanahu wa ta'ala. Så därför är det väldigt svårt att översätta det här namnet. Och det har kommit från Salaf, de tidigare lärda, ungefär 30 olika förklaringar till det här namnet. Och alla dessa förklaringar går tillbaka till vissa betydelser vi ska prata om. En av de förklaringar som har kommit av Abdullah ibn Abbas, som var profeten sallallahu alaihi wasallams kusin, och profeten sallallahu alaihi wasallam har idag för honom att han ska få förståelse i religionen, är att han sa: As-Samad är Herren som är perfekt i sitt herreskap, den ädle som är perfekt i sin ädelhet, den store som är perfekt i sin storhet. Och nämnde olika attribut, att Allah är perfekt i alla sina attribut. Och sen på slutet sa han: han är den som är perfekt i allt, han är Allah, och detta attribut passar endast honom. Så As-Samad betyder att Allah är perfekt i alla sina attribut. Och de olika förklaringar som har kommit från Salaf går tillbaka till det här. Och det går tillbaka till en annan huvudmening. Det går tillbaka till att på grund av att Allah är perfekt i sina namn och attribut och sin essens, så vänder sig skapelsen till honom med deras hjärtan. Och As-Samad har använts i det arabiska språket om de som alla vänder sig till. Det har kommit till exempel en poesivers att han nämns som en person, att han är Samad. Och det betyder alltså allt. Folket i hans stam eller folket i hans klan vände sig alltid till honom för att fråga honom om sina behov. Då kallar alltså han för Samad. Och Allah Azzurrar är den som hela skapelsen vände sig till för att fråga om deras behov och fråga om hjälp och fråga om skydd. Så Samad är den som hjärtarna vände sig till. Och varför är det våra hjärtan vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala, och varför är det vi frågar honom om hjälp och frågar honom att skänka oss saker? Därför att han är perfekt i sina attribut. Så de två stycken betydelserna går ihop tillsammans, skulle man kunna säga. Det är alltså att Allah är perfekt i alla sina attribut. Av den anledningen så vänder sig hela skapelsen till honom. Hur ska då det här påverka våra liv? Det är att vi ska veta att Allah är den perfekte i sina namn och sina attribut. Av den anledningen så ska vi ständigt vända oss till honom. Och det är han vi ska vända oss till och be om hjälp. Och det är han vi ska söka skydd hos. Och det är han vi ska söka hjälp ifrån i svåra situationer. Så genom att vi vet att Allah Azzurrel är As-Samad, så ska det leda oss till att vi vänder oss till honom. Och våra hjärtan ständigt är fästa vid honom. Nästa namn jag tänkte ta upp idag är namnet Al-Hadi. Al-Hadi betyder, som man kan översätta som, den vägledande. Allah Azzurrel är den som vägleder. Allah har nämnt detta namn på två platser i Koranen. Det ena är att Allah Azzurrel säger: "Wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim." Och sannoliken är Allah vägledare till de troende till en rak väg. Så att Allah Azzurrel är den som vägleder de troende till den raka vägen. Och Allah Azzurrel säger: "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Och din herre räcker som vägledare och den som ger seger. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som vägleder. Så förklaringen av detta namn är att Allah azzurrar vägleder sina tjänare och visar dem den vägen till det som leder dem till lycka i detta liv och det nästa. Och det är genom hans vägledning som de som står honom nära, hans awliya, lyckades lyda honom och göra det som gör honom nöjd. Och det är genom hans vägledning som djuren lyckas göra det som gynnar dem och håller sig borta från det som skadar dem. Det vill säga att Allahs vägledning tyder på flera olika saker. Det tyder inte bara på att Allah vägleder de troende till tro, utan det tyder på någonting som är mer generellt också. Och därför så har de lärda delat upp Allahs vägledning i fyra kategorier. Allahs vägledning delas upp i fyra kategorier. Den första vägledningen är att Allah subhanahu wa ta'ala är den generella vägledningen, att Allah vägleder hela sin skapelse. Djur som människor. Och det är att Allah vägleder dem till det som är gott för dem i deras uppehälle. Ett exempel på det är när barnet kommer ut ur mammas mage. Vad är det första den söker efter? Den söker efter att amma. Den vill amma. Hur ska barnet veta att den ska amma vid det här tillfället? Och vilja få i sig bröstmjölk. Är det någon som har lärt den? Har den kunnat gå i skola under de här 2 minuterna som den har varit ute i magen? Eller vad har den lärt härifrån? Det här är från Allahs och dess vägledning till den. Hur kan biet veta att den ska gå och äta, ta från blommor och gå tillbaka så att det blir honung? Hur kan myran hitta tillbaka till sitt hem och veta hur den ska bygga ett myrbo? Hur kan fåglarna hitta tillbaka, eller fåglarna hitta flera hundratals kilometer eller tusentals kilometer till ett annat ställe? Har de kartor? Eller är det någon som lär dem hur de ska flyga dit? Eller hur vet de det här? Det är Allah Azzurra som vägleder. Eller det är Qaddara Fahada. Allah Azzurra förutbestämmer och vägleder. Allah Azzurra är den som vägleder hela sin skapelse. Och det är faktiskt väldigt otroligt när man läser just om biologi och zoologi och naturvetenskap, just för att kunna läsa om det här attributet. Och skillnaden när vi muslimer läser om dessa kunskaper och när en person som är icke-muslim läser om det, en person som är icke-muslim ser det här som en del av naturens verk och någonting som går tillbaka till genetik och någonting som går, man försöker hitta naturliga anledningar till det. Men vi muslimer, när vi reflekterar över de här sakerna och ser till exempel hur fåglarna fungerar och hur djuren fungerar och hur bina fungerar och myrorna fungerar och allting fungerar, så stärker det våran iman. För att vi kopplar det här tillbaka till Allah Azzurras attribut, Allah Azzurras namn, Al-Hadi. Så det här är någonting som ska stärka våran iman när vi ser det. Och se hur perfekt dessa djur fungerar. Och hur de agerar i dessa situationer. Och vi förstår att det är ingen som har lärt om de här sakerna, utan det är Allah som har väglett dem till det här. Det här är första kategorin av vägledning, och det är den generella vägledningen. Den andra vägledningen är att Allah Azza wa Jal visar vägen för, genom sina profeter, eller de som kallar till islam, för hela mänskligheten som är ansvarstagande för sina handlingar. När Allah Azza wa Jal skickar sina profeter, så visar han vägledning och visar vägen för människorna. Det behöver inte betyda att när Allah Azza wa Jal genom sina profeter eller genom att uppenbara sina böcker visar vägen för dem, att de blir vägledda i sig. Men det är en form av vägledning. Och det är någonting som går tillbaka till Allah Azza wa Jals namn, Al-Hadi. Som Allah Azza wa Jal har nämnt om Thamud, det folket som Salih kom till. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى. Vad det gäller Thamud så vägledde vi dem. Men de ville vara blinda istället för att acceptera vägledning. Så Allah Azza wa Jal vägledde Thamud genom att skicka Salih. Och Salih kallade dem till sann monoteism och att de skulle följa honom och lyda Allah Azza wa Jals lagar. Men de ville istället vara blinda och inte följa hans budskap. De blev vägledda, men det visades vägen till dem, men deras hjärtan blev inte vägledda till den raka vägen. Och det får oss att komma till den tredje kategorin. Och det är vägledningen då Allah Azza wa Jal ger framgång till att vidga sina tjänares bröst för att ta emot sanningen och att de ska vara nöjda med sanningen. Det är att Allah Azza wa Jal vägleder människornas hjärtan. Så när jag kommer till versen i Koranen: innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Allah Azza wa Jal säger till sin profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: du kan sannoliken inte vägleda den du vill ska bli vägledd och den du älskar att den ska bli vägledd, men Allah vägleder den han vill. Så profet Allah Azza wa Jal säger att profeten sallallahu alaihi wasallam inte kunde vägleda här. Och vilken form av vägledning han inte kunde vägleda? Vi sa ju den tidigare att profeterna vägledde, men de kunde inte vägleda människornas hjärta i sig, utan det är någonting som ligger i Allah Azza wa Jals händer. Så den här vägledningen är den vägledningen där man får ett väglett hjärta om man följer sanningen. Den fjärde kategorin av vägledning är att vägledas när man är på domedagen. Att man vägleds antingen till paradis om man varit bland de troende tjänarna, eller till helvetet om man har varit olydig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som har nämnts i versen, att Allah azza wa jalla säger: Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Att folket i paradiset säger: alla lovprisningar tillkommer Allah som vägledde oss till detta, och vi skulle aldrig kunna bli vägledda om det inte vore så att Allah vägledde oss. Vad blir de vägledda till? Att komma in i paradiset. När man står på domedagen, när man är på domedagen, Allah vägleder en till vägen som leder till den här bron As-Sirat som man går över för att sedan komma in till paradiset. Och de orättfärdiga och de som är otroende, de blir istället vägledda för att komma till helvetet. Allah azza wa jalla säger: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. Låt de förtryckande återuppstå tillsammans med deras likar och det de brukade dyrka vid Allahs sida. Vägled dem, eller led dem till vägen till helvetet. Så de leds, när de står på domedagen så leds de och de förs mot helvetet och de kastas in där. Wa ya'du billah. Och det är de som har varit förtryckande och de som dyrkar andra vid Allahs subhanahu wa ta'ala sida. När man tänker över de här kategorierna av vägledning så förstår man vilket otroligt behov vi är utav Allahs subhanahu wa ta'ala. Vilket behov vi är utav Allahs och dess vägledning. Att Allahs och dess ska vägleda oss och visa vägen för oss. Och vägleda våra hjärtan. Och vägleda oss till paradiset. Och allt det här går tillbaka till Allahs och dess namn, Al-Hadi. Av den här anledningen, vilken dua är det muslimerna gör oftast varje dag? Det är varje dag de läser i surat al-Fatiha: ihdina surat al-mustaqim. Vägled oss till den rätta, den raka vägen. Och vad är det då betyder? Alltså en person kanske säger: men jag är muslim, jag är redan vägledd till den rätta vägen, alhamdulillah. Eller: jag är från ahli sunna, jag följer sunnans väg, jag är redan vägledd. Varför ska man göra den här duan ständigt och ständigt och ständigt och varje dag? Vissa kanske tror att ja, men det är bara för att jag ska vara stärkt på den här rätta vägen. Nej, det är inte bara det. Visst, man ska vara stärkt på att följa den rätta vägen. Men varje sak och varje dyrka man gör behöver man bli vägledd till. När man har varit med om en prövning och en svår situation behöver man inte bli vägledd till att ha tålamod. När man är med om en goda situation och man mår bra behöver man inte bli vägledd till att Allah, man ska vara tacksam till Allah. När man begått en synd behöver man inte bli vägledd till att man ska kunna göra tauba. Och Allah ska underlätta för att göra tauba. Och ständigt, man behöver bli vägledd till att göra goda saker. Det som är bäst för en. Så när man gör och säger ihdina as-sirata al-mustaqim gång efter gång, dag efter dag, så är att man ber att Allah subhanahu wa ta'ala ska vägleda oss till den raka vägen. Och till att vi ska göra de rätta formerna av dyrkan. Av den anledningen så har flera av de lärda som är med Taymiyyah och Ibn al-Qayyim sagt att det här är den största duan man någonsin kan göra. Säg dina salata mustaqim. Vägled oss till den raka vägen. För det finns ingenting som känner en mer behovet av än att Allah ska vägleda honom. Och hålla honom på den starka vägen. Och vägleda honom till det som är rätt. För det kommer leda honom till paradiset. Och be Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi att han ska vägleda oss alla. Amen. Det är ett namn jag tänkte ta upp idag. Namnet av Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahhab. Al-Wahhab, som man skulle kunna översätta som den skänkande, den som ständigt skänker och skänker mycket. Detta namn nämns i Koranen 3 gånger. 2 av gångerna som det nämns är i surat Sad i vers nummer 9 och vers nummer 35. Den även nämns i surat Ali Imran att Allah azza wa jalla säger om sina troende tjänare: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Vår Herre, vilseled inte våra hjärtan efter att du har väglett oss, och skänk till oss barmhärtighet från dig. Du är sannoliken den som skänker mycket. När vi läser den här versen så nämns det 2 stycken utav Allah azza wa jalla namn. Den sista är al-Wahhab, innaka antal Wahhab. Vilken är den första som nämns i den här versen? Rabbana. Vem var det som kom ihåg varför man nämnde namnet av rabbarna? Rabbarna. Namnet av rabb går tillbaka till Allah, alltså fostran utav sina tjänare. Dels den generella fostran, att han skapar och försörjer och så vidare hela sin skapelse. Och dels att Allah azzurrel tar hand om sina nära tjänare och vägleder dem. Och tar dem ut från mörkret till ljuset och så vidare. Så först, och vi har nämnt att det här är namnet nämns gång på gång när de profeterna och sändebuden och de troende gör dua i Koranen. Då nämns just av rabbarna att de gör dua med det här namnet. Och även i den här versen. Och det kommer komma de närmsta verserna vi kommer nämna också. Kommer även nämna det här namnet. Så Al-Wahhab är den som skänker mycket och ger mycket. För att i arabiska, när man säger någonting, mönstret för Al, man säger Wahhab eller Razzaq eller Khalaq eller Fattah. Alltså man går efter det här mönstret, så betyder det att någonting görs mycket. Så när man säger Wahhab så betyder det att Allah ständigt skänker och ständigt ger. Och vad tänker jag över det här? Tänker först människan. Det börjar med att människan kommer in som en spermie eller som sädesvätska i mammans livmoder. Och då börjar Allah alltså den skänka till den här personen. Och skänker den ständigt näring. Och ser till att den får kött. Och ser till att den får ben. Och ser till att den får tänder. Och ser till att den får... Det blir en kropp inuti. Man får inte tänder när man ligger i magen. Men att man börjar få en kropp mer och mer. Tills det blir en riktig människa som ligger inne i magen. Till Allah alltså den fortsätter att skänka gåvor till det där lilla bebis. Till att den kan komma ut från mammas mage. Och då skänker Allah subhanahu wa ta'ala barnet, två föräldrar eller en förälder beroende på hur situationen är. Eller någon annan som tar hand om det. För när man är så här liten, när man är helt nyfödd. Om man bara skulle lämnas för sig själv så skulle man inte kunna göra någonting. Man kan inte röra sig. Man kan inte äta, man kan inte dricka eller någonting. Men Allah alltså, den skänker tjänaren, två föräldrar som tar hand om den. Och ger den mat och ger den dryck och ser till att man kan amma. Och ser till att man kan... Var varm när man är kall och kall när man är varm och så vidare. Och Allah alltså, du fortsätter att skänka tjänaren. Och fortsätter att ge människan hela tiden. Och den största grejen som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt oss. Är att han har gjort oss till muslimer. Största gåvan som Allah alltså, har skänkt oss. Al-Wahhab, att han har skänkt oss. Att vi har blivit muslimer. Och väglett oss till sunnan. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt flera gånger i Koranen. Att de troende och profeterna. Gör då att Allah ska skänka dem olika saker. Och bland det versen som jag tidigare nämnde. Att de troende säger. Och habbelana min ladunka rahma. Och skänk oss från dig barmhärtighet. Så en av de sakerna som de tjänarna har bett om. Är att Allah ska skänka dem barmhärtighet. Och Ibrahim a.s. när han bad om att få profetskap. Så sa han. Rabbi habili hukman wa alhaqini bussalihin. Min herre, skänk mig bestämmelse. Och att Tabari säger bestämmelse här betyder profetskap. Och låt mig vara tillsammans med de rättfärdiga. Och Suleiman säger Wahabeli mulken lajen barili ahadi min badi. Och skänk mig ett kungadöme som inte passar till någon som kommer efter mig. Så profeterna gjorde ständigt dua att Allah ska skänka dem olika saker. Som att man ska skänka, att de ska bli skänkta barmhärtighet. Och de ska bli skänkta kungadöme och liknande som profeterna använde för att styra med Allahs och dels lagar. En av de största grejerna som en man kan skänkas är en rättfärdig fru och barn. Allahs och dels berättar om de kända, om de troende slavarna, att de säger walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Och de som säger vår herre, skänk till oss från våra fruar och skänk till oss fruar och barn som kommer vara våra ögonstenar och gör oss till ledarnas, de gudsfruktigas imamer. Så man ber Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en fruar och barn som kommer vara ögonstenar för den. Och som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, att det bästa som en man kan ges efter att han får tro och gudsfruktighet är en rättfärdig fru som hjälper honom med hans religion. Så utan tvekan att Allah har skänkt en fru som är rättfärdig och hjälper den med hans religion är en av de största sakerna han skänker den efter att man har blivit troende. Och även att man får barn, det är en stor välsignelse som Allah alltså, det skänker oss. Och därför ska man vara tacksam om man får barn. På samma sätt som Ibrahim a.s. var tacksam och tackade Allah alltså, när han hade blivit skänkt sina två barn, Ishaq och Ismail. Han sa, Alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibri Ismaila wa Ishaq. Alla lovprisningar tillkommer Allah som skänkte mig vid ålderdom Ismail och Ishaq. Så Ibrahim, när han fick de här två barnen trots sin höga ålder, så var han tacksam och tackade Allah subhanahu wa ta'ala för det han har skänkt honom. Och så ska även vi göra. Och att tacka Allah är i sig en gåva som man ska tacka Allah för. För att Allah alltså, har väglett den till att vara en tacksam tjänare är en välsignelse. Vissa människor är otacksamma. Och de får ingen belöning för det. Och man lever inte upp till det man är skapad för. Att tacka Allah är en välsignelse. Som Bakr ibn Abdullah al-Muzani har sagt. Han sa att ingen tjänare har någonsin tackat Allah och sagt Alhamdulillah. Förutom att den här Alhamdulillah är en välsignelse som man måste tacka Allah för. Och så hur ska han tacka Allah för den här välsignelsen? Han ska säga Alhamdulillah. Och sen ska han säga Alhamdulillah för det. Och Allahs välsignelser tar aldrig slut. Så att vägledas till att vara en tacksam tjänare är en välsignelse. Som man i sig ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala för. Och ber Allah azza wa jalla att göra oss och skänka oss tacksamhet. Innahu huwa al-wahhab. Nästa namn vi ska prata om är al-Fattah. Och det här namnet har nämnts i flera verser i Koranen. Bland annat att Allah subhanahu wa ta'ala säger قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Säg vår Herre enar oss och dömer därefter mellan oss med sanning. Och han är al-Fattah al-Alim. Al-Fattah ska vi nu förklara och al-Alim betyder den allvetande. Så betydelsen av namnet al-Fattah går tillbaka till två stycken saker. Dels att Allah subhanahu wa ta'ala dömer mellan sina tjänare. Och dels att Allah azza wa jalla öppnar upp vägarna till sina tjänare för vägledning och för tillåten försörjning och liknande. Båda de två betydelserna har kommit i Koranen. Det första, att Allah azza wa jalla dömer mellan sina tjänare genom att belöna de lydiga och straffa de olydiga i det här och det nästa livet, i det som har kommit i vissa utav profeternas dua. Till exempel att Nuh alayhi salam sa qul rabbi inna qawm qala rabbi inna qawmi kadhabun faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa ma'aya min al-mu'minin. Nuh alayhi salam sa o herre, mitt folk har förnekat mig och säger att jag är en lögnare, så öppna upp och döm mellan mig och dem på ett helt och hållet, och låt mig komma ut säker tillsammans med de troende. Nuh a.s. gjorde den här duan. Och vad var det som hände? Hela hans folk svämmades över. Och han kunde ta sig därifrån med en båt. Han gjorde den här duan. Han höll på 950 år att göra dawa. Och kallade dem till tawhid. Och han kallade dem och kallade dem och kallade dem. Och de drev med honom och drev med honom. Och han fortsatte att kalla, han fortsatte att kalla. Men till slut så gjorde han den här dua mot dem. Och vad hände? Allah azza wa jalla straffade dem. Och lät honom komma iväg. Samma sak med Shu'aib alayhi salam. Shu'aib kommer till Medien och han kallar sitt folk. Och de försöker tvinga han och hans folk, de troende, att komma tillbaka till deras gamla religion. Och de driver med honom, de skämtar med honom. Och Shu'aib säger till slut, det har gått för långt. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq. Wa anta khayrul fatihin. Vår Herre, öppna upp och döm mellan oss och vårt folk med sanning, och du är den bästa av de som dömer. Och vad hände med hans folk? För akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. En jordbävning slog till mot dem och de låg på morgonen framåt stupande i deras hem. De gjorde dua att Allah azza wa jalla ska döma mellan dem och visa vad riktiga sanningen är. De driver och de skämtar. Han gjorde dua och det här var det som hände. Och den andra betydelsen är att Allah azza wa jalla öppnar upp alla dörrar av godhet till sina tjänare. Ordet fatah här på arabiska betyder att öppna. Al-fattah, den som öppnar mycket, det vill säga Allah öppnar upp vägarna för de troende. Öppnar upp de stängda dörrarna som den troende har. Allah azza wa jalla säger: "Ma yaftahu Allahu min rahmatin ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha." Det goda av Allahs barmhärtighet som han öppnar upp för sina tjänare går inte att stänga. Så Allah azza wa jalla är den som öppnar upp allt gott för sina tjänare i denna värld och i religionen. Och Allah azza wa jalla är den som öppnar upp människornas hjärtan för den han vill, så att de kan få kunskap och tro, och han fyller deras hjärtan med kärlek och underkastelse. Och Allah azza wa jalla öppnar upp dörren för försörjning för dem som tror att de inte ska kunna få någonting. Man åkallar Allah vid namn al-Fattah. Ska försörja med tillåten försörjning, så öppnar Allah alltså upp den dörren. Man gör dua till Allah när man har tålamod med en svåra situation, att Allah alltså ska öppna upp denna svåra situation, och Allah alltså öppnar upp och ger den mer än vad man någonsin skulle tro. Så det är viktigt att man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala med det här namnet och ber att Allah alltså öppnar upp våra hjärtan. Och öppna upp våra hjärtan till att vi vill göra gott. Det är inte vem som helst som kan göra goda saker. Ibland vill man verkligen göra goda saker. Man vill vara snäll mot andra. Man vill vara en bättre muslim. Man vill hjälpa andra. Någon kanske har gjort dåliga saker mot en. Man vill förlåta personen. Men man känner att det går inte. Det är som hjärtat är stängt. Det finns ingen vilja. Man vill inte göra saken. Man behöver att ens hjärta ska öppnas upp. Och att ens bröst ska vidgas. Att man ska klara av att göra den här handlingen. Och då är det att man ska åkalla al-Fattah, den som öppnar upp. Allah azza wa jalla säger: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil-qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Den som Allah vidgar bröstet för följer ett ljus från sin Herre, så vet de som har hårda hjärtan när det kommer till Allahs åminnelse, det är sannoliken en klar och tydlig villfarelse. Att Allah azza wa jalla säger att de som Allah azza wa jalla vidgar upp röstet och öppnar upp röstet för att de ska bli muslimer, de kommer följa ett ljus av sin Herre. Och Al-Qurtubi säger, Al-Qurtubi, den kända lärda inom tafsir, sa: "Denna öppning och denna vidgning av deras bröst har inga gränser." Hur mycket Allah azza wa jalla kan öppna upp ens bröst, öppna upp ens hjärta till att vilja göra gott och till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och till att få kunskap, har inga gränser. Men de som fick mest av det var profeterna. Och sen de som stod honom nära, eller awliya, och de lärda. Och därefter resten av alla muslimer. Och de enda som inte har fått en del av denna öppning, och att Allah har öppnat upp deras bröst och hjärtan, är de som inte är muslimer. De som inte har fått tro i sina hjärtan. Så det är väldigt viktigt att vi tänker på det här. För det är många saker som sagt som man vill göra som är gott. Men man känner, det finns inte tillräckligt stark vilja. Man vill söka kunskap, man vill lära sig. Men det går inte. Det känns som det är som ett lås för bröstet eller för hjärtat för att man ska kunna lära sig. Man vill kunna göra goda handlingar. Man vill vara en givmild muslim. Man vill ta hand om sina föräldrar. Och så vidare. Och då får man göra dua till Allah azza wa jalla. Al-Fattah. Att han ska öppna upp våra hjärtan, öppna upp våra och vidga våra bröst, så att vi kan göra de här goda handlingarna. Och vi ska verkligen tänka på det här namnet när vi ska försöka göra de här sakerna. Det sista namnet jag ska ta upp idag, prata om, är Allah azza wa jallas namn As-Sami', den hörande. Och ni som läser Koranen ofta, jag har säkert stött på det här namnet många gånger. För det här namnet har nämnts cirka 50 gånger i Koranen. Till exempel den kända versen att Allah azza säger: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Det finns ingenting som är likt honom. Och han är den allhörande, den allseende. Så as-sami' betyder att Allah azza hör allt. Betydelsen är att Allah azza hör alla röster och ljud. Och det finns ingen skillnad för honom om det sägs högt eller lågt. Allah azza wa jalla har sagt: "Sawa om minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih." Det finns ingen skillnad om ni höjer era röster eller sänker dem. Och som det också har kommit i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam var i sina följeslagare på en resa. Och vissa gjorde dua väldigt högt. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ta det lugnt. Ni gör inte dua till någon som är långt bort. Utan ni gör det dua till Allah azza wa jalla som är nära sina tjänare. Och hör allting de säger. Så Allah azza wa jalla hör allting vi säger till honom. Vare sig vi höjer våra röster eller vi sänker våra röster. Det finns en historia under profeten sallallahu alaihi wasallams tid om hur vissa människor missförstod det här. Ibn Mas'ud berättar att det fanns några personer som samlades från Bani Thaqif, alltså Thaqafi, och de som var från Quraysh. Thaqafi, det är en klan som var från Taif. De samlades tillsammans och satt och pratade. Vissa av dem sa att om vi pratar med en hög röst så hör alla vad vi säger. Pratar vi med en låg röst så hör han inte vad vi säger. Och andra sa, om han hör vad vi säger när vi pratar högt så hör han även vad vi säger när vi pratar lågt. Och på grund av det här så sände Allah azza wa jalla ner en vers. Eller flera verser. Och bland det som sägs i dessa verser är att Allah azza wa jalla säger وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Och det ni trodde om Allah, om eran herre. Men ni trodde om Allah, eran herre, att han inte visste mycket vad ni gjorde. Och den tanke som ni tänkte om er herre ledde er till förstörelse. Och ni förlorade denna dag. Det vill säga att när dessa människor trodde någonting dåligt om Allah. De trodde att Allah subhanahu wa ta'ala inte hörde allting de säger. Och att de pratar tyst så hör de inte. Hör Allah inte vad de säger. Och vad var det Allah subhanahu wa ta'ala nämnde för straff? För att de hade bara den här tanken om Allah. Och sa de här sakerna. Allah azza wa jalla sa, ardaakum fa asbahtu min al-khasirin. Det här ledde till era förstörelse. Och ni är förlorade denna dag. Så kolla subhanallah. De här personerna hade en felaktig förståelse om Allahs namn och attribut. Och vad var det ledde dem till? Till förstörelse och till att de gick under. Och var det så att de egentligen förnekade de här namnen och attributen? Eller var det bara så att de hade dålig förståelse? Det var bara att de trodde att Allah hör allt. Men att Allah hör, men inte att han hör allting. Om man pratar tyst att han inte hör vad han säger. Och på grund av det här så blir de förstörda. Så hur ska det då vara med dem som inte bekräftar vissa av Allahs namn och attribut? Eller förnekar allihopa? Eller förnekar alla förutom 7 attribut som Ashaira gör? Eller 8 som Maturidiya gör? Eller liknande. Nu förnekar de här attributen från Allah subhanahu wa ta'ala. Och när de bara förnekade en del av ett attribut så sa Allah azza wa jalla ardaakum fa asbahtum min al-khasirin. Så att ha fel förståelse och tro fel saker om det här ämnet är mycket farligare än att tro fel om andra ämnen. Att tro fel om sin herre är värre än att tro fel om någonting annat. Och det de gjorde var att de trodde dåliga tankar om Allah. Ibn al-Qayyim nämner i Zad al-Ma'ad olika former utav saker där folk tror illa om Allah. Och han nämner flera saker, och vissa av de här sakerna ser jag faktiskt bland folk idag. Att de tror till exempel att muslimerna inte kommer få seger. De tror att muslimerna ständigt kommer vara i det här förnedrade tillståndet. Och de tror att Allah azza wa jalla inte kommer ge seger till sin religion. Och liknande. Dåliga tankar som folk har att Allah azza wa jalla inte kommer ge seger till sina troende tjänare. Ibn al-Qayyim nämner att de enda som klarar sig ifrån att bli drabbade av att ha dåliga tankar om Allah är vem? De som har kunskap om Allah azza wa jallas namn och attribut och hans handlingar. Så genom att ha rätt förståelse och ha rätt förståelse om Allahs och dess namn och attribut, så kommer man klara sig från att ha dåliga tankar om Allah och tro såna här saker. Men när man inte har rätt förståelse, då kommer det leda till dåliga tankar, och det kommer i sin tur leda till den personens förstörelse och att han går förlorad. Tayyib. Där nämns i bevisen flera gånger att Allah azza wa jalla hör. Att Allah azza wa jalla är semi'. Man kan kategorisera de här bevisen i 2 stycken huvuddelar. Det första är att när Allah Azza säger att han hör, så betyder det att han besvarar ens dua. Till exempel när Ibrahim sa inna rabbi la sami'u dua, att min herre är sannoliken den som hör, bönhör skulle man kunna säga, bönhör ens åkallan. Det vill säga att Allah Azza wa Jalla, när han säger att han hör ens dua, så betyder det att han besvarar ens dua. Samma sak när vi går upp från rukå, vad är det vi säger för någonting? Sami Allahu liman hamida. Allah Azza wa Jalla hör, det vill säga han besvarar den som prisar honom, lovprisar honom. Så ibland när det nämns i bevisen att man säger Sami Allahu liman hamida eller inna rabbi la sami'u du'a, så betyder det att Allah Azza wa Jalla är den som besvarar ens dua. Och det finns en liten fin kuriosa jag kan nämna här. Om vissa utav salaf som nämnde, som ni säkert har hört flera gånger, så finns det flera personer som pratar illa om Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah, den här stora sahabin som var följeslagare till profeten sallallahu alaihi wasallam, finns det många personer, framförallt shia, som pratar illa om. En utav salaf sa, när en person pratade illa om honom, en utav de tidigare lärda sa, vad ska jag säga om en man som bad tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam? Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa Sami Allahu liman hamida, och han sa Rabbana wa lakal hamd. Att vad ska jag säga om en man som bad bakom profeten sallallahu alaihi wasallam, och profeten sallallahu alaihi wasallams dua är accepterad som vi känner till. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa Sami Allahu liman hamida, Allah besvarar duan för den som prisar honom. Och vad är det Muawiyah säger när han kommer upp i ruku? Rabbana wa lakal hamd. All lovprisning här tillkommer dig, våran herre. Så betydelsen, summa summarum, är att betydelsen av Sami Allahu liman hamida är att Allah Azza wa Jalla besvarar duan till den som prisar honom. Den andra kategorin som det har kommit i bevisen, är det vi nämnde om som förklaringen till namnet Sami, är att Allah Azza wa Jalla hör alla röster. Och när det här nämns i Koranen att Allah Azza hör alla röster, så nämns det av tre stycken anledningar i sig. Det finns tre anledningar till den här kategorin. Det första är att Allah Azza nämner det för att varna de som har sagt någonting som är fel. Till exempel när Allah Azza säger om judarna: لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah har sannoliken hört de som sa Allah är sannoliken fattig och vi är rika. Och ejadubillah. Kolla vad de här judarna sa på den tiden. De sa Allah är fattig och vi är rika. Och vad är det Allah Azza säger? Allah Azza har hört vad de säger. Varför säger Allah Azza att han har hört vad de säger? Som en varning. För att han kommer straffa dem för att de har sagt en sån här ful och dålig sak om Allah subhanahu wa ta'ala. Så när Allah Azza nämner det i såna här verser, så är det som en varning för de här som har sagt den här saken eller någonting dåligt. Och sen den andra anledningen till att Allah Azza wa Jalla nämner att han hör, är att Allah Azza wa Jalla nämner det för att han visar sitt stöd till de som säger någonting bra. Till exempel när Musa och Harun, de ska ge sig iväg för att göra dawa på den värsta utav alla förtryckarna, bland de värsta av alla förtryckarna som historien har sett, Fir'aun. Fir'aun som slaktade folk till höger och vänster. Och slaktade männen utav Bene Israel och lät kvinnorna överleva. Musa och Harun ska gå och göra dawa på honom. Och kalla honom till sanningen. Självklart är det här någonting som inte är vidare lätt att göra. Att gå till en sån här förtryckande person som har alla sina soldater med sig och så vidare. Så Musa ska gå och göra det. Och Allah Azza säger till honom: innani ma'akuma asma'u wa ara. Jag är sannoliken med er två, det vill säga Musa och Harun. Jag hör och jag ser. Så Allah Azza wa Jalla säger det här som ett stöd. Att Allah Azza wa Jalla kommer höra vad han säger till Fir'aun. Och kommer se vad Fir'aun kommer göra. Så Musa kände modet och gick iväg. Och pratade med Fir'aun och kallade honom till sanningen. Och han vägrade. Och till slut så gick de iväg från Egypten. Och Allah Azza wa Jalla dränkte Firaun och hans folk. Och tredje anledningen till att Allah Azzawajal nämner att han hör är att Allah Azzawajal visar att han hör allting som sker och vet om det. Att Allah Azzawajals hörsel är omfattande till allting som sker. Till exempel som i början av surat al-Mujadala eller al-Mujadila när Allah Azzawajal säger قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرُكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Sannoliken har Allah hört den kvinna som diskuterar med dig om sin man. Och hon klagar till Allah. Allah hör er diskussion. Allah är sannoliken den hörande, den seende. Så Allah Azzawajal nämner det i vissa bevis för att visa att Allah Azzawajal hör allting som sker runt omkring oss. Och tron på det här, att Allah Azzawajal hör allting som vi säger, är någonting som ska ha en påverkan på våra liv. Det ska leda oss till att vi tänker efter vad vi säger. Att vi inte baktalar folk. Att vi inte talar illa om andra, sprider skvaller eller säger dåliga saker eller får andra personer att bli ledsna eller liknande. Man ska helt enkelt vakta sin tunga. Man vet att varenda ord man säger hör alla. Och samtidigt ska man istället sysselsätta sig med att säga det som är gott. Man säger goda saker, man påminner varandra om gott, man gör dua, man gör dhikr och så vidare. Så genom att man vet att Allah subhanahu wa ta'ala hör allting så ska du få oss att vakta våran tunga och du ska få oss att säga goda saker. Och du ska också få oss när vi gör dua, till exempel som det har kommit i Koranen, att vissa av duan som de rättfärdiga har sagt avslutas med innaka anta samiul alim, du är sannoliken den hörande, den vetande. Så kan man avsluta sina duas. Och en annan sak man ska veta gällande att Allah azzawajal är SME, att Allah Azzawajal har tillbakavisat politeisterna genom att de dyrkar statyer och stenar och träd och så vidare som varken hör eller ser. Och det här var ett sätt som Ibrahim a.s. gjorde dawa på sin pappa genom. Ibrahim a.s. försökte kalla sitt pappa på det bästa sättet för att få honom att förstå att när han dyrkade de här statyerna så var det helt fel. Så han sa till honom: Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Min fader, varför dyrkar du det som inte hör eller ser eller kan hjälpa dig? Så han använder det här som ett bevis att den som varken hör eller ser eller kan hjälpa någon inte har rätt att dyrkas. Och därför förstår vi att Allah subhanahu wa ta'ala som hör allt och ser allt är den enda som har rätt att dyrkas. Och tänk er subhanallah, detta namn, att Allah Azzawajals namn, Allah Azzawajals hörsel är så omfattande att om alla människor på hela jorden, från Adam a.s. till den sista människan som föds på denna jord, tillsammans med jinnerna, ställer sig upp på samma plats och gör dua samtidigt, alla på sina språk, alla på sina dialekter, vissa med hög röst och vissa med tyst röst, alla gör dua samtidigt, så hör Allah Azzawajal vad och en av dem säger samtidigt. Och han hör inte vad en säger mer än den andra. Samma sak, tänk bara på Taraweeh. Över hela världen, över hela muslimska världen så är muslimerna i sin sujud och viskar sin dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hör vad de säger och besvarar deras dua. Och det här tyder på Allah subhanahu wa ta'alas omfattande hörsel och att Allah Azzawajal hör allting. Och att det här är ett av hans perfekta attribut. Och det var allting jag hade att säga gällande det här. Dessa namn. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.